Det är förfärligt trevligt att vara här igen. Jag tycker inte om de här apparaterna. Den ska ha runt så här, så det är i vägen, men det går säkert bra. En talent, det är 4 000 kronor. Det är ungefär det värde som man kan få fram av den. Jag tittade efter i böcker som det finns att titta i. Det här är, det är intressant att tänka sig, vad har den här sista tjänaren för självbild? Han säger, ja, det är ingen idé att göra något. Det blir inget ändå. Så jag gräver ner det här jag fått. Och man kan också fundera på vad han har för bild av sin herre. Han tänker skörda där han inte har sått och så där. Och det är lite dystert på något sätt. Och jag tänkte på det här just med självbilden. Vad kan jag göra? Och ibland så har ju vi kanske också likadant om oss själva. Det är lite trögt. Det vill inte bli som jag har tänkt riktigt. I den här texten så tilldelas vi resurser, möjligheter och saker som, om vi fattar det rätt, kan bli rätt bra. Det finns ett litet ord som jag ibland tänker på, och det är bara tillgångstillvänd. Tillgångstillvänd och inte problemcentrerad. Alltså att våga betrakta både mig själv, dig själv, min tid jag lever i och det som jag umgås med som tillgångar, som möjligheter och som kan till och med vara kraftcentraler. Det är jätteviktigt vilka människor vi umgås med. Såna som gör att det blir gott att leva. Och som stimulerar oss. Och som lyfter oss en del. Och som vi känner, de litar på oss. Och så har du och jag, vi har den möjligheten att våga betrakta oss själva som tillgångar. Det är intressant att det här står i Bibeln. Jag tycker att det här kanske inte riktigt går att pressa på alla led. En sån här liknelse. Men det är, den vill ändå säga det och något om vad möjligheterna finns. Och hur viktigt det är att du betraktar den som ger dig uppgiften, att han vill dig väl och vill oss väl. Det här med att vara tillgångstillvänd, det är rätt viktigt. Det här, de här texterna som vi läser nu, det är i slutet av Matteus evangeliet. Och det närmar sig den tiden då det ska bli påsk för Jesus och hans samtid. Och det är därför så ger Matteus evangeliet oss de här berättelserna och liknelserna som Jesus har sagt. Och vi lever ju efter trefaldighet, och det är den festlösa tiden i kyrkåret. Det är hela tiden konsekvenser i texterna av påsk och av pingst. Vi ska ha klart för oss det. Så är det. Petrus och Johannes, det var ett par lärjungar. Om man nu går läser vidare här lite grann och kommer in på apostlagärningarna, så har de varit med om pingst. Och så skulle de gå upp till middagsbönen i templet. Och så går de förbi en som sitter där, och han brukar sitta där och tigga. Så han tittar på dem och undrar om han kan få något. Då säger Petrus: du, pengar har jag inte, men det jag har, det ska jag ge dig. Det jag har. Och då säger han: Jesus Kristus, när han står upp och går. Och han som sitter där, han hoppar upp och börjar jubla och sjunga och hoppa och dansa. Han kunde plötsligt gå. Och jag, när vi stannar till inför det här, och vad är det vi ska kunna ge? Jo, du kan ge det du har. Vad ditt hjärta är fullt av, det talar man. Läser vi i Romarbrevet, då står det där att vad hjärtat är fullt av, det talar man. Munnens bekännelse och hjärtats tro gör att du lever kristet. Och du gör det därför att du har mött Jesus. Johannes och Petrus, de var på väg till middagsbönen. Och där möter de mannen. Och det mötet gör att deras nådegåvor går i dagen. Och det är intressant att tänka på de möten som vi gör då. När våra nådegåvor går i dagen. Hur det funkar egentligen. Att våga bejaka, säga ja till det jag har. Och sätta det in i en aktuell situation. Alltså den situation som vi befinner oss i. Det finns ju två sorters gåvor, det finns ju många. Men en nådegåva, det är en gåva som man får när man kommer till tro. Jag ska strax förklara det. Och sen är det dina persongåvor som du ärver från morfar och mormor. Och inte gamla fastrar, men gärna mamma och pappa. Det är dina gåvor som ligger i din DNA-profil. Och de ska du förvalta. De ska du fördjupa. De ska du förmera. Och där har du också rätt att säga till din samtid: det jag har, det sätter jag i bruk. För det är ju självklart, det man inte har, det går ju inte att gå igång med. Men tänk, det finns en... Jag får se på klockan, kommer jag på. Hon snart 20:11. Jag håller på minst en halvtimme till. Och det är rätt viktigt att vi vågar se det. Det jag har, det ger jag. Och det vågar jag ge. Och jag står för det. Och jag litar till att det på något sätt och vis är rätt. Och jag vill gärna säga så här: pröva både dina persongåvor och dina nådegåvor. Pröva dem. Hur gör man då? När jag gick på teologiska för Lidingö, så kom jag från en liten församling som heter Kalvsund. Kalvsunds missionsförsamling. 8 medlemmar. Jag var garanterat yngst. Så vi var nere i källaren där och bad till Gud. För min del blev det så att jag läste från 6:30 på kvällen tills 9, då blev det te och så gick vi ner i källaren. Och jag vill inte precis påstå att det var ljudlöst. Och så var vi där och bad la fram varandra som bönämnde. Och när jag var 12 år för att ta ett steg tillbaka i tiden, då blev jag döpt. Och jag vet inte om det var barndop eller troendedop. Men det får ni lämna åt mig. Men jag vet att jag började be om två saker. Att jag skulle få visdomens ande som nådegåva och trons gåva. I källaren i ett tillfälle innan vi skulle ut på våra julferier 1957, det här är hemskt länge sedan. Så var en profet där nere som heter Gunnar Marstrup, en bonde från Väsen. Han läste teologi och en bra teolog. Han kom fram till mig en kväll nere i källaren. Lade sina händer på mig och sa: du har det du ber om. Och du ska få, sa han då, som en hälsning från Herren. Visdomens ande och segerns gåva. Det står ingenting om den i Bibeln. Och jag funderade på hur ska jag kunna få tag i det här. Och då var det så att jag fick en idé. Se dig i backspegeln. Vad har hänt i ditt liv? Med dina persongåvor och det du har som kristen. Och då fick jag ju säga, det har ju hänt en del. Och på något sätt och vis så klarnade begreppen vad en gåva är för något. Du ser det i backspegeln. Vad som har hänt med ditt liv och med det du är. Jag skulle också vilja säga några ord om när och var och hur får jag en gåva som man kan benämna nådegåva. I min undervisning från den församling jag var, där var det den gången då man talade i tungor. Det var tecknet. Ja, kan hända. När jag själv sen började fundera på det här och läsa teologi, då kom jag att läsa i Johannes evangeliets 3:e kapitel. Det var så här, förstår du, att det kom en herre till Jesus om natten. Han heter Nikodemus. Han ville prata om vad det var och komma till tro. Han var teolog, han var lärd, han visste vad han gjorde, han visste vad han sa. Och då utvecklades ett samtal där, och då säger Jesus till Petrus, till Nikodemus: om du inte blir född av vatten och ande så är du inte kristen. Och så säger Jesus just det där om den dopet och den heliga ande. Ingen människa kan vara kristen utan att äga den heliga ande. Och då börjar jag, och har jag gjort sedan dess, funderat på: när fick jag den heliga, när fick jag del av Guds rike? När jag blev född på nytt en gång till. När jag blev född på nytt. Vad var det andra då? Det här med tungotalet och det där stora. Vågar vi sätta oss ner och fundera och säga: det var bekräftelsen. Det var bekräftelsen. Det var inte det som gör att också du vågar säga: pengar har jag inte, Men det jag har, det ger jag dig. Så här är det. De hade helandes gåvor, de här två bröderna. Och de gav den vidare. Så finns det olika gåvor, och det kan du läsa om i första Korinthierbrevets 12 kapitel. Och där Paulus inleder med att säga: det finns ingen möjlighet för en icke-kristen människa att säga Jesus är Herre. Och en kristen människa säger aldrig förbannad vare Jesus. Han gör inte det. Därför att som kristen så äger jag del i Guds helhet. Jag äger del i hans stora seger. Jag äger del i det liv som inte vet om någon förändring. Jesus säger: jag är med er alla dagar in till tidens ände. Jag är likadan igår och idag i alla tider. Och ibland kan människor och en församling säga så här: ja, det är inte likadant som förr. Det är något helt annat. Vi kan inte köra här i Frista som förr. För det är inte så. Vadå? Jesus säger: jag är densamme i alla dagar, igår och idag och till tidens slut. Och jag är med er alla dagar in till tidens änd. Att hela tiden referera till att det är annat, och det knepiga är att är det annat så är det i regel sämre. Och därför säger Jesus till dig och mig: det är jag som har hand om utvecklingen. Det är jag, säger Herren, som lever och leder och verkar. Vi lever nu i en besynderlig tid. Det är ju märkvärdigt hur mycket elände det är. Våra nät igen lyssnar på tv. För det är rätt intressant att det finns någon bland kvar och skjuter ner i Göteborg. Eller andra ställen det smäller. Och så är detta med väderleken, detta med oron, detta med ångesten. Det är klart att det är annorlunda. Men han som presenterar sig för oss, han är likadan. Han är det. Och så säger han också till oss så här, att du ska lita på din nådegåva. Lita på vad du har fått. Och så kan du försöka få tag i: vad har jag för gåva? Vad är min andliga DNA-profil, om det nu går att säga så? Tänk att du får säga till Jesus: Herre, här är jag. Visa mig vad som är mina möjligheter. Visa mig det. Och jag tycker det är gott att liksom bara få luta sig till det förunderliga. Att Herren hör vad vi säger och vad vi ber om. Och så kan det också vara så, mina vänner, att den levande guden har redskap som möter oss. Med handledning, med värme och med omtanke. När uppståndelsen var färdig och lärjungarna till sin häpnad får höra att Jesus levde, då är det så att Johannes och Petrus, de var goda vänner, kom ihåg det. De springer på kapp ut i graven. Och Johannes, han kom liksom först och lutar sig in. Och så kommer Petrus ångande rätt in bara och kollar läget. Och så går det en tid och så de är totalt förvirrade. Då säger de, vi går och fiskar. Det var deras yrke. Och så fiskar de på detta och får ingenting. De kommer i land. Och då står det en snubbe där och säger, lägg ut på andra sidan. Som yrkesfiskare förvånade mig att bry mig om vad en som står på land och säger att man ska fiska. Men de gör det. Och så får de en massa fisk. Och så driver båten mot land. Det förstår man ju när man läser texten. Och då gör de något som man gör. Man tar in näten i båten där, så att fisken som ligger i näten på utsidan ska få mindre utrymme och sprattla och ha sig. Så de stod bredvid han, Johannes och Petrus. Och Johannes, han vet vad Petrus har varit med om. Han vet det. Han vet ju att Petrus förnekade och han vet ju också vad Petrus har sagt, att om en alla andra överger dig så gör inte jag det. Men lika fullt så sa Petrus, jag kände inte den skethögen. Eller vad han nu använder för ord. Jag känner honom inte. Nej, jag känner honom inte. Ja, men vi hör ju det, sa de som stod bredvid elden. Du pratar ju dialekten. Nej, jag är inte bekant med honom. Och så god tuppen. Detta vet Johannes om. Så säger han till Petrus. Han där, det är Herren. Petrus har ju inget förstått. Han kände inte igen Jesus när han kom och sa att de ska kasta ut nätet. I sin glädje hoppar han i sjön. Får tag i en kappa och tar på sig, för det står att han var naken, så vadar han i land. Vad som för sig går, det vet inte. Men de kommer i land med båten och fisken och Jesus säger, här är mat. Ät. Tänk att det är så ännu. Att i vårt sätt att vara som människor så hamnar vi ibland i det läget att det blir dystert. Och ibland kanske vi inte riktigt förstår, varför händer det här mig? Vi kan ju vara inne i sådana lägen och så söker vi och längtar. Men nej, det är trångt på något sätt. Tänk då om du med din nådegåva och ditt sätt att vara och dina personliga gåvor och resurser får säga till en människa de förlösande orden. Tänk bara på att säga det. De förlösande orden. Som gör att en medmänniska plötsligt får tag i den stora meningen, nämligen att se Jesus. Du ska ta vara på de gåvorna du har och våga lyfta fram den djupaste av all mening. Jag har inte fått något för en hel del. Det är totalt dött i mina fångstredskap för att tala om bilderna. Och så kommer min gode vän, han som känner dig. säger Jesus. Det är inte dumt. Och det är den helige ande, alltså Guds eget väsen, som då talar till dig så du kan möta en människa som längtar och hungrar och törstar efter mening. Har du varit med om det någon gång så vet du vad jag pratar om. Så går de i land och de äter och sådär. Och så föreslår Jesus Petrus att de ska ta en promenad. Jajamän. Gör de. Och Johannes, han väntar lite grann så de där två får gå då i. Det är då de säger, det Jesus säger till Petrus: älskar du mig? Ja. Ja. Föd mina får. Älskar du mig? Var en heder för mina lamm. Och Jesus säger: älskar du mig mer än de här andra? Då säger Petrus: Herre, du vet allt om mig. Du vet att jag har dig kär. Tänk att mötet med Jesus får den dimensionen. Och det är då det blommar att man kan förvalta sina gåvor. Det är då det tar fart för Petrus när han får säga: du vet allt. Och Jesus famnar allt, detta allt, och lägger allt vad Petrus är till sitt hjärta. Och Petrus känner: jag är godkänd. Och hela hans gestalt blir så tillgångstillvänd Jesu faktiska läge. Och så blommar det allt vad han är. Och samma sak gäller också oss, vi som sitter här. Herren vill inget hellre än att höra och säga: du vet allt om mig. Var en herde, föd mina får, mina lamm. Ta vara på dina resurser. Förvalta dina gåvor. Och framförallt, var inte rädd för Guds gåva i heligande. Var inte rädd. En del tänker: men tänk om jag nu blir alldeles utom mig och sprasslar iväg och har mig. Man får ändå utgå ifrån det Gud gör. Han är ju inte dum. Han sticker ju inte av och låter oss vara med om det som skulle skada oss. Och kan hända det är så, mina vänner, att vi lite till mans skulle behöva göra den promenaden med Jesus en gång till. En gång till. Vi blir alla äldre. Vi minns massor av vår uppväxt och ungdom och allt vad detta nu har varit för oss. Och säger här en liten promenad skulle göra dig gott. Kom, nu går vi. Jag säger det till dig här idag. En liten promenad. Jag har lite grann jag vill samtala med dig om. Och det här gäller din framtid. Det var det gällde för Petrus. Och Petrus skulle få hålla en pingstpredikan alldeles strax. Och det skulle bli mycket. Och så står det i Apostlagärningarna att när pingstens tid var inne, då blev det dån och ljus och mycket grejer. Och så är det så att det är högtid i Israel på pingst. Och det står att människorna fick höra sina egna språk talas. Och det är den djupaste finessen med Guds utrustning av sin församling. Att församlingen lär sig tala tidens språk. Mm. Att man förstår vad klockan är slagen mer än vad som är vanligt politiskt, ekonomiskt, andligt framförallt. Det står i Apostlagärningarna att det var 17 språkgrupper som var igång på pingstdagen. Och alla, säger de, över sig av förvåning. Vi hör om de stora gärningarna. Det är så med nådegåvorna. Att de ska vara till nytta. Kom ihåg det. Det är så praktiskt och enkelt som allra helst. Det är likadant med en hammare. Den är för att den ska vara till nytta. Eller yx eller vad som helst. Så utrustar Gud dig och sin församling. Vilken ålder, vilken position vi än har, med sin närvaro. Och så viskar han in i vårt medvetande gång på gång. Du är mitt barn. Jag älskar dig. Amen.